Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 104. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min trofasta vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Jajamän, här är jag.
Ja. Idag har vi ju huvudrubrik Snubbel Joe, och ingen behöver väl sväva i tvivelsmål om vilken Joe som åsyftas. Det är ju USAs president Joe Biden som höll på att göra en dubbel mollbärga i peak när han skulle gå ombord på Air Force One häromdagen.
Alltså han snubblade 3 gånger i trappan på väg upp. Det är ett konststycke alltså.
Vi ska prata lite mer om Joe Biden och hur han egentligen mår och sådär. Barocka polisinsatser har jag också skrivit i rubrikerna. Vad menar jag med det?
Jo, det handlar ju om lördagens frihetsdemonstrationer mot coronarestriktionerna. Och både i Göteborg, Malmö och Stockholm så har polisen betett sig synnerligen anmärkningsvärt. Väldigt brutalt, och precis som i den första Stockholmsdemonstrationen har de gjort situationen värre. Alltså ur smittospridningssynpunkt. Och det kan man ju fråga sig, varför gör de så?
Vi har lite teorier om det. Men innan vi pratar mer om den här polisinsatsen i helgen så ska vi nämna att nu verkar det helt klart att bulletin upplöses i atomer.
För idag gick jag bara säga att du glömde den tredje rubriken som är Federleys fiasko. För att vi ska ju prata om att den här beramade intervjun som vi pratade om i fredags, den blev ju inte till hans fördel kan man säga.
Verkligen inte, men det dök upp en person där i studion och livade upp stämningen i alla fall. Det ska vi snacka lite mer om en stund. Men först ska vi berätta att nu verkar som att sista spiken i bulletinkistan är inslagen.
Man frestas att tro det i alla fall, för att idag för några timmar sedan så gick chefredaktören Ivar Arpi och ytterligare 5 viktiga medarbetare, de gick ut och berättade att nu lämnar de bulletin. Det är alltså förutom Arpi själv så är det Alice Teodorescu som nu även heter Måve i efternamn. Jag är så trött på dessa dubbel efternamn. Jag vill ha tillbaka den gamla namnlagen där det var förbjudet att ha dubbla efternamn.
Är det inte det längre då? Eller
nej.
Räknas inte mellannamnet som ett mellannamn?
Nej, nu får du ha hur många efternamn du vill typ. Det är ingen ordning överhuvudtaget längre. Och sen är det Fredrik Ekelund / Marisol M.
Ja, kulturchef, ja.
Susanna Birgersson, som ju vi har uppskattat väldigt mycket.
Verkligen, hon är mycket bra. Otroligt klarsynt ledarskribent. Det är också Nina Lekander, kulturskribent och krönikör, och Mikael Ekonomo, kulturredaktör. De slänger in handduken. Ivar Arpi skriver ett långt inlägg på sin Facebook där han... Ja, vad ska vi säga? Alltså det finns liksom inget kvar av trovärdighet överhuvudtaget kring liksom det här projektet efter att han är färdig med ägartrion, skulle jag säga.
Man ska, kan man säga så att ägarna vann mot redaktionen. Arpi med flera försökte ju få ägarna att träda tillbaka eller sälja sina poster eller någonting annat. Men som vanligt så vinner ju pengarna. Mm. Och då har han dragit slutsatsen att han kan inte vara chefredaktör på en tidning vars ägare beter sig så här. Men vi saknar ju vissa namn, Per Gudmundsson och Caroline Dahlman, som till exempel säger till GP att hon trivs alldeles utmärkt. Jag menar, de har ju inte haft någon fysisk redaktion vad jag förstår. Så att hon sitter ju hemma och skriver sina krönikor och hon har väl inte varit i skottgluggen. Okej, den kan kanske fortsätta någon månad eller två till, men jag tror nog att den mentala spiken i kistan, den sista, den är inslagen.
Ja, ja, det känns ju som att Alice Teodorescu och Ivar Arpi var liksom de två av de absolut starkaste namnen de hade, och när nu Thomas Gyr valde att hoppa av i helgen, också en av grundarna.
Och Paulina Neuding har också redan hoppat av.
Ja,
en annan av
då, och Ivar Arpi säger till GP att jag har förklarat för mig att majoritetsägarna Pontus Thulin, Tino Sanandaji och Atatarka är totalt olämpliga att leda en tidning. Bulletin står idag på randen av konkurs på grund av hur de beter sig mot medarbetare och investerare. Någonstans är det nog. De ser på medarbetare som förbrukningsvaror och respekterar inte en ansvarig utgivarfunktion eller chefredaktörens roll. De tvekar inte att hänga ut enskilda medarbetare både internt inför personalen och i media. Det går att förlåta människor för personliga tillkortakommanden, men det här är den mest flagranta inkompetens jag har stött på hittills i mitt liv.
Nu ska vi då säga att Arpi och de andra, de har ju levt i skyddad verkstad under många år. De har varit på etablerade tidningar som kanske är märkliga på sitt sätt, men där alla rutiner är på plats och ägarna är åtminstone inte inne och gapar på journalisterna på redaktionsgolvet eller på Skype-möten, Zoom-möten.
Nej, men och sen är det så här, Ingrid, som vi har pratat om tidigare, det känns som att det grundläggande problemet här var ju att man inte var överens om vad man ville göra, vad man ville uppnå med den här tidningen. Och då är ju projektet dödsdömt, såklart.
Ja, så är det.
Så att jag tycker synd om de inblandade faktiskt. Det är alltid skittråkigt när saker går åt pipan på det här viset, och väldigt många av de här personerna, redaktörerna, är ju jäkligt duktiga skribenter, och jag hoppas att de hittar någon annanstans där de fortsätter skriva.
Men jag såg att Ivar Arpi hade ändrat sin status till arbetssökande.
Okej, okay. Ja, för min spontana reaktion var ju att jaja, men de får säkert komma tillbaka till Svenska Dagbladet och GP och vad de nu har varit. Nej, sa Ingrid, det vet inte tusan om de är så sugna på att släppa tillbaka dem igen. Vi får se.
Vad som
händer. Ja. Men du, i helgen var det ju som sagt var demonstrationer lite överallt runt om i världen för frihet och mot corona, vad ska vi säga, corona, ja, lockdowns och restriktioner, precis. Och jag talade i helgen med ett antal personer som var med på demonstrationen i Malmö. Och de hade reagerat väldigt, väldigt starkt på att de tyckte att polisen tog till så att de nästan kräktes och skapade en situation som blev stökig och osäker, vad heter det? Alltså,
otrygg,
exakt. Jag skrev en artikel som vi la ut här på förmiddagen med rubriken "Omotiverat övervåld vid frihetsdemonstrationer", och bilden ser väl ungefär likadan ut i Göteborg och Stockholm, att polisen har, alltså, de har dragit på med allt vad de har, helikoptrar, polishästar, piquébussar. Enligt min uppgiftslämnare så var de kanske 50 personer på torget initialt. Som stod helt fredligt med lite plakat och höll avstånd och allting var lugnt. Sen samlades det mycket fler människor på grund av det här helt överdrivna polispådraget. Då kom det ju fler folk och undrade, vad händer här?
Ja, precis. Så det är, jag tror att vi kan nog utan att dra för stora växlar säga att det är att polisen använder de här demonstrationerna i ett speciellt syfte. Och en av dem du pratade med uttryckte ju detta väldigt väl.
Ja, han sa så här, jag skriver, han är av den bestämda uppfattningen att polisens agerande är ett sätt att opinionsbilda, ett sätt att avskräcka folk från att samlas och prata om pandemin och annat. Mm. Och så säger han, pandemilagen går ju ut på att vi inte ska kunna samlas och prata. Det är konstigt att inte fler genomskådar detta och frågar sig varför de inte vill att vi ska träffas.
Mm. Precis. Och det är ju det. Det är ju det som är. Det är ju det demonstrationerna protesterar mot, att vi har en grundlagstadgad demonstrationsfrihet, mm, mötesfrihet och sådär. Och bara för att det är att vi har en pandemi inom citationstecken, eftersom man tidigare hade, för att få kalla det pandemi skulle det vara en väldigt dödlig sådan, och då ändrade man den definitionen för några år sedan, du vet, här är planerat sedan lång tid tillbaka. Mm. Så vi har en pandemi som inte är särskilt dödlig. Och tänk nu på så här, för ja, men det är 13 000 som har dött, mm, i Sverige. Ja,
med covid. COVID.
Hur många som har, av de som har dött av covid har vi ingen aning om. Och kommer säkert aldrig att få veta. Det man ska titta på för att veta hur farlig är den, det är ju, vad är chanserna att överleva? De är 99,9%. Mm. Hur stor är överdödligheten? Ja, den är inte värre än andra kraftiga influensaår.
Nej.
Och ändå så tar de till allt detta och alltså den här pandemilagen som går emot grundlagen för, mm, en sjukdom som inte är väldigt dödlig. Då, mm, måste man fråga sig, varför gör de det?
Mm. Vad är syftet? Vi ska se, innan vi benar i det ska vi, tycker jag vi tittar på ett litet kort klipp som Samnytt har lagt ut på hur polisen i Stockholm uppför sig.
Mm. Ja, först noterar vi att på alla ställena så har polisen utrustats i såna här gigantiska skyddsmasker.
Mm.
Den här damen, hon hör ju inte ens vad de
vad säger. Polisen säger. Nej.
Nej. Nej, för de står och pratar. Alltså, de ser ut som någon slags zombier i någon skräckfilm.
Mm. Stormtroopers var det någon som...
Ja,
jämförde med.
Och det är ju för att göra folk rädda för dem. De ser... Mm. De ser inte mänskliga ut, de ser väldigt otäcka ut. Och så tar de henne, vad har hon gjort? Hon står helt fredligt med en svensk flagga. De griper henne och drar flaggan och handen på henne. Är det flaggan som är hennes brott? Är det ett brott att ha en svensk flagga i handen i Sverige? Eller vad är detta frågan om?
Nej, ja, det är, okay, hon kanske har gjort något helt galet här innan. Det är lite svårt att tro en äldre dam liksom i... Att hon skulle ha löpt amok på något sätt och stört ordningen till den grad att man var tvungen att släpa in henne i en sån här piqué-buss. Men en av mina uppgiftslämnare var inne på att just det här med maskerna, det var ju dels kanske lite för att skrämmas då, alltså, mm, för att de ser otäcka ut. Men också menade den personen på att det kunde vara, det är ju ett sätt för poliserna att avidentifiera sig.
Ja.
Alltså... Du blir ju helt anonym bakom den här masken och kan inte säga någonting. Och den personen trodde att möjligen så kanske de var lite rädda för att folk skulle försöka slita av dem de här vanliga munskydden som de hade initialt, åtminstone i Malmö.
Mm.
Det är en teori, men som sagt, ett liksom insatser som är så... Alltså det är så... långt bortom vad som kan anses nödvändigt i en sån situation, så man saknar ju ord.
Ja.
Och som min uppgiftslämnare sa, här i, åtminstone vad gäller demonstrationen i Malmö, hade de bara låtit folk stå med sina plakat i lugn och ro, tala lite och sen gå därifrån, så hade det inte varit några problem alls.
Nej, och det är det de inte vill. Och ett väldigt tydligt exempel kom ju från Göteborg, där på samma torg, där stod en grupp syrier och hade en Free Syria-manifestation. Polisen brydde sig inte dugg om dem, utan de går bara på gruppen med svenskar. Och Plainview på Twitter skriver att några av syrierna applåderar vid ett av gripandena. Alltså, då kan man säga så här, okej. Det är alltså inte det faktum att människor samlas som är farligt, för att man kan inte, den demonstrationen, de står mycket tätare än vad de gjorde i den svenska demonstrationen. Så varför gör de så här? Jag lät frågan gå till fåglarna och fick tillbaka: är du förvånad att de låter ett gäng militanta islamister demonstrera i fred? Det är lättare att slå ner svenne. Och det stämmer, därför att de är livrädda. Om de slår ner en sån demonstration med icke-svennar, då kommer någon förort att stå i lågor senare på kvällen. Då blir det stenkastning mot poliser, beskjutningar och så vidare. Nej, det är lättare att platta till Svensson.
Ja, och det är ju Svensson som ska plattas till. Det är ju helt, helt uppenbart. Mikael Damberg var ute och rasade efter de här demonstrationerna, och har försökt ta på en taktik som de har börjat köra lite med nu. Det här då, han, för det första så tyckte han ju då att det var total brist på, alltså, på respekt för vårdpersonalen var det han tryckte mycket på. Va? Han menade på att det var idiotiskt och var oansvarigt, men det nya som de har börjat mycket med nu, det är då att vi ska ta hänsyn till vårdpersonalen.
Ja, just det.
Som en slags känslomässig utpressning då, att om vi inte bryr oss om vår egen hälsa eller att smitta andra och så vidare, så kan vi åtminstone bry oss om de stackars vårdpersonal. Och det är ju väldigt få människor i Sverige som inte gillar vårdpersonal och vill hjälpa dem, såklart. Så det är ett jäkligt fult knä, för det är nämligen så här också att de här nya så kallade vaccinerna, de hindrar inte smitta från att spridas.
Nej.
Så att de kör ju samma taktik där, att du ska ta det så kallade vaccinet för att hjälpa vården och lätta på trycket där. Men det kommer inte hindra någon smittspridning om jag också tar den här sprutan.
Och sen läste vi ju en väldigt intressant artikel av Stefan Wilde, där han förklarar att sjukvårdens kris har ingenting, den kom långt före coronapandemin, och det beror på helt andra saker, nämligen att man vägrar att ge människor information som gör att deras hälsa kan bli bättre utan läkemedel. Och när det gäller corona vet vi att de hade inte behövt vara i den här situationen om de hade behandlat folk med hydroklorokin eller ivermektin.
Nej, precis. Det är en intressant grej som hände här nu under dagen, och det var väl även igår, va? Det var ju att det är faktiskt ett par mainstream-mediekollegor som har dratt en lans för att demonstrationerna bör tillåtas. Mest oväntat Ida Ölmedal på Sydsvenskan, Sydsvenskans kulturchef. Hon svävar visserligen lite sådär på målet, eller hon menar på att ja, de som demonstrerar är ju antagligen idioter. Hon
De är kufa.
Ja. Det är en jättedålig idé att demonstrera det här läget, men det är inte samma sak som att det ska vara förbjudet. Och hon trycker på det här liksom, att demonstrationsfriheten är speciell. Den är till för att man ska kunna kanalisera åsikter som inte plockas upp av etablerade partier och så vidare. Och Expressen hakade också på här i en ledare nu under dagen och menar på att det är fullständigt bakvänt att tillåta. De vill ju öppna upp Liseberg till exempel. Det ska vi tillåta. Man kan åka karusell och sitta ihop, packa där. Det är osignerad ledare detta. Men däremot inte demonstrera. Och Expressen menar på att det här är ju helt snurrigt. Är det någonting vi måste tillåta, så är det ju just att folk får använda sig av sin grundlagsfästa yttrandefrihet.
Ja, men självklart. Och det är ju så här, det var också någon annan jag såg, nu minns jag inte vem det var, om det var Caroline Dahlman eller vem det var, som skrev att det är helt ologiskt att hundratals människor får trängas inne på gallerier. Mm. Men 50-100 människor som står utomhus i friska luften, det är förbjudet. Ja. Och man kan inte dra någon annan slutsats av detta än att regeringen vill inte bli ifrågasatt. De är livrädda för att människor nu börjar förstå att de har blivit förda bakom ljuset i fråga efter fråga. Och de ser att sossarna på olika sätt försöker ta demokratin ifrån oss. Samtidigt som de skriker om att det är SD och M och KD som är odemokratiska. De vill inte ha kritik, det är det det handlar om.
Det är det det handlar om, och också Ingrid, tror jag, en viktig aspekt av just de här demonstrationerna, det är att det är tvärpolitiska möten. Mm. Det är människor från alla möjliga håll och kanter. Tänk så farligt om folk börjar samlas liksom och samtala över partigränser och över blockgränser. Mm. Nej, det ska vi inte ha, såklart.
Nej. Precis så.
En kortis bara om covid-19.
Ja, att DN har idag tagit fram en stor kartläggning på vilka som har dött. Det som svenska myndigheter borde göra, som flera andra länders myndigheter har gjort, det har nu DN gjort med hjälp av myndigheterna. Men det är de som har beställt de här körningarna. Och då visar det sig ju, vilket vi har förstått redan innan, men nu är det fastslaget att det är ju mest utlänningar. Det är somalier och finländare, väldigt många, konstigt nog. Jag förstår inte hur de hamnade i den här gruppen.
Nej, om det inte är alltså finska romer.
Ja, det kan det ju vara.
Jag tänker alltså trångboddhet och allt det här brukar man ju ange som en möjlig förklaring, och det kan även finnas genetiska förklaringar varför människor från Mellanöstern och så vidare verkar vara mer mottagliga. Det kanske finns en sån förklaring bland romer också, jag vet inte. Det är bara en... Jag har inget belägg för
det. Nu har de lagt det bakom betalväg, så nu kan vi inte säga det längre. Men det var alltså just irakier, somalier och syrier och syrianer som... Och de förstår ju inte varför, men det är ju liksom, de har låga inkomster, de har låga utbildningar och så. Inte en enda gång i artikeln nämns D-vitaminbrist, som vi vet att alla mörkhyade personer som flyttar till våra breddgrader drabbas av. Och har du D-vitaminbrist så har du dåligt och nedsatt immunförsvar. Mm.
Och vi vet ju också att det verkar finnas vissa markörer som vad det gäller blodgrupp. Mm. Vissa blodgrupper gör att du är mer mottaglig än andra, och en del blodgrupper är vanligare i vissa folkgrupper än andra, om du är med på hur jag tänker där. Så. Men inga sådana förklaringar vågar de.
Nej.
Det skulle kunna vara rasistiskt att säga att man
Och sen vill jag bara nämna väldigt kort att jag såg på Twitter idag att Nicaragua, de började redan i maj 2020 behandla sina medborgare med hydroklorokin och ivermektin, och vips försvann covid-19. Så genom ett magiskt trollspö, de har inte haft ett fall sedan dess.
Just så, att man inte läst mer om det någonstans. Nej. Det enda man läser är att Nya Zeeland är så framgångsrika med sin zero covid strategi som har låtit hela befolkningen sitta inlåst i ett år typ.
Det är så vi ska behandlas. Ja, nu är det väl hög tid att kasta sig över Federley.
Ja, det får vi väl göra vad som vi vill eller inte. Den här intervjun i Carina Bergfeldts program i fredags blev precis som vi misstänkte när vi gjorde fredagens program. Det var innan det hade sänts då, vår podd. Ett så kallat train wreck, kan man väl säga. Alltså en tågolycka. Jag tror att Federley själv räknade nog med att här kan jag få sitta och bre ut mig, ljuga hej vilt om det ena och det andra, och liksom framstå som ett offer, att det är synd om mig. Det är ändå SVT och Carina Bergfeldt är nog ganska snäll och sådär. Men det fanns en faktor han inte riktigt räknade med.
Hon kommer här.
Du är medveten om att du har ögonen på dig. De två sakerna kolliderar ju lite.
Ja, och det här är ju en av de sakerna. Alltså allmänt rättsmedvetande som är totalt fördummande såklart över övergrepp på barn. Och så ska det vara, det är ingen snack om den saken. Men också rättsstatens principer. Kan man få förlåtelse? Kan man få försoning? Och vad din fråga implicerar här, det är ju att om man är politiker så ska du vara helt fri från kantstötthet. Du ska vara hel och ren och du ska må bra. Och du ska framför allt inte umgås med människor som kan ha ett kriminellt förflutet eller som kan ha andra typer av problem.
Men förlåt, det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag. Alltså, frågan är väl mer varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså... Förlåt, men
jo, det kommer ju från två olika håll. Det vet inte jag.
Alltså det är så bra! Det här är alltså Hanna Hellqvist som också var gäst i programmet och som hade gjort sin intervju och sen flyttade hon en bit bort i soffan och in kommer Federley. Och Carina Bergfeldt, hon var inte riktigt så dålig som jag hade trott att hon skulle vara. Och hon försökte ändå ställa, men det hela... Showen räddas ju av Hanna Hellqvist som på sin värmländska kommer in. Det är väl inte det att du är polit. Jag kan inte prata värmländska. Det är ju det. Varför ligger man med någon som har legat med barn?
Det är så jäkla bra. Hon bara sprängde hela grejen i 1000 bitar med en mening.
Ja.
Och folket på Twitter var jublade. Alltså hon var liksom helgens drottning på Twitter kan jag säga. Alltså folk var...
Hon kom in flera gånger ska sägas. Ja. 3 gånger i alla fall. Och det är möjligt att det var fler för de har klippt ner det enligt vad jag har förstått.
Mm.
Men hon var räddningen.
Ja, och det var underbart att se. Vad skönt att de kunde ha klippt bort alltihop.
Ja.
Det kunde de ju gjort ju. Så det var ju ändå lite heder åt SVT att de ändå lät hennes frågor vara kvar. Men det intressanta är ju att Fredrik Federley sitter i den här intervjun och påstår en massa saker som är ganska... Alltså ljuger om en massa saker som är ganska lätta att kolla upp. Och han motsäger sig själv dessutom. Bland annat så påstår han att han fick inte reda på det här att hans sambo var pedofil förrän Stoppa pressarna skrev om det. Och han har ju själv tidigare sagt, alltså Stoppa pressarnas avslöjande var ju i, vad var det, oktober någonting?
November.
I höstas, november.
Mm.
Och han har ju själv tidigare sagt att han visste om det åtminstone från och med midsommar.
Ja. Och dagen innan Stoppa pressarnas artikel så tog han själv kontakt med Centerpartiets ledning och talade om att det här skulle komma ut. Och vi vet att i september var han och hans sambo kallade till kriminalvården, frivården. Därför att det här pedofilen hade ju, han var ju villkorligt frigiven. Han hade ju egentligen 3 år kvar på straffet. Och när frivården förstod att han nu bodde tillsammans med en flicka i just den åldern som de flickor han hade våldtagit, så tyckte de att det här stämde kanske inte riktigt med hans... med reglerna.
Mm.
Och då vet
och det är alltså att... Federleys dotter du menar då? Eller?
Just precis. Ja, just precis. För hon bodde ju på gården.
Ja.
Kanske inte heltid. Jag tror att hon bor hos sin mamma också. Kanske även hos sin andra pappa. Ja, jag vet inte. Men hur som helst så vet vi att Federley blev rasande på frivården och började gapa och skrika på det här mötet i september. Om att de inte hade med saken att göra. Och det har också framgått att hans egen syster ringde upp honom och läste ur domen. Som han påstår att han fortfarande inte har läst. För han klarar inte det.
Nej. Vilket fiasko, Ingrid. Och Stoppa pressarna var ju snabbt ute med en ny artikel då. Att de har ju pratat med, de har ju redan tidigare pratat med massor med människor som bor i den här byn Björbo.
Mm.
Där Fredrik Federley har sin fina sån här dalagård heter det va?
Ja.
Och byborna är fly förbannade och vill slänga ut honom ur byn därför att som folk säger här alltså att han uppvisar ju en total avsaknad av ånger och ödmjukhet i den här affären.
Ja.
Och ja, alltså folk är ju, det är ju vittnen här som berättar då liksom att den här sambon har lockat in dess barn i en fårhage och pratat med dem och det känns helt vidrigt. Jag är så rädd att han har utsatt dem för något. Jag tror inte han kommer åt dem, men bara vetskapet om vad som kunde hänt är ju läskigt.
Detta säger inte Fredrik Federley ett ord om. Allting handlar bara om hur synd det är om honom. Och han har mått så dåligt. Och han har skurit sig i armarna. Fast han sitter med uppkavlade ärmar i den här intervjun. Och det syns verkligen inte att han skulle ha varit och karvat i sina underarmar. Han ljuger så han tror sig själv. Och därför var det så befriande med denna Hanna Hellquist. Som inte köper och tuggar det utan bara konfronterar honom.
Mm. Ja, halleluja för det alltså. Vad heter han? Johan Westerholm och Ledarsidorna spekulerar om Carina Bergfeldt överhuvudtaget uppfyller villkoren i SVTs sändningstillstånd.
Ja, och det är ju inte bara denna grejen utan det är ju att hon redan i första programmet hade med sig Stefan och Ulla Löfven och att Ulla Löfven som är en mycket inflytelserik socialdemokratisk politiker i kyrkan framställs som en liten hemmafru som stöttar Stefan. Liksom.
Mm, mm.
Ingenting om vilken maktfaktor hon är. Och dessutom i andra programmet hade de ju då Anna Ardin, en av de två galna kvinnorna som anmälde Julian Assange. Och fick låta henne sitta och påstå saker rakt ut i luften som är helt felaktiga.
Mm. Westerholm menar att alltså, Bergfeldt måste vara mer kritisk då för att de ska uppfylla sändningstillståndet.
Ja, det är den också lagd bakom.
Ja, jag ser det.
Han hade ett antal argument där det står att de måste vara objektiva och de måste ditt och datt och de måste du vet, göra bakgrundsresearch och sådär. Och han menar att hon har varit. Jag vet inte om det stämmer men jag tyckte det var en intressant vinkel men tyvärr kan ni inte läsa den.
Nej, så är det. Ja, vi lämnar Federley därhän för evig tid hoppas jag. Alltså, han hoppas väl själv att han ska göra politisk comeback. Det tycker jag är en väldigt dålig idé. Men jag vet inte, det kanske är bra på sätt och vis om Centerpartiet bara skjuter sig själva rakt genom foten genom att ta in honom.
Det vi har konstaterat är ju att Centerpartiets väljare uppenbarligen inte bryr sig om den ena pedofilskandalen efter den andra. Så att, nej du, jag tror han är tillbaka inom ett halvår.
Mm, mm. Ja. Ja, vi får se. Alltså för alla normala människor så är ju detta kräkframkallande, hela cirkusen. Och mycket bra, jag undrar om det är något fel i huvudet på honom. Är han personlighetsstörd? Eller hur kan man sitta och bara ljuga rakt upp och ner om sådana här allvarliga saker och tycka synd om sig själv?
Narcissist slash psykopat.
Ja. Något fel är det. Något fel är det nog också på Snubbel Joe, tror vi.
Ja, han har varit Sleepy Joe och Creepy Joe och nu är han Snubbel Joe. Jag menar, det är inte nog med detta att vi har sett att han kommer ju inte ihåg vad han är. Han vet inte namnet på Gud, The Thing. Och alltså han är helt väck.
Han blandar ihop sin fru och sin syster.
Ja. Alltså det är jättepinsamt. Men så har han den här märkliga grejen att han vill springa överallt. Ja. Och vi ska se ett jätteroligt klipp med, vad heter han nu, Greg Kelly från Newsmax.
Det kollar vi på.
Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up.
A Biden campaign ad from last year. Just some political false advertising. Joe Biden pretending he's 28 when he's really 78. And as is typical for Joe, I've seen this before, he believes his own hype. He believes his own lies. And this time it caught up to him big time and I knew it was going to happen. He took a terrible tumble. Three of them actually getting onto Air Force One today. That was bad. Now I'm glad he's okay. But when he took that third fall, if you watch, it's one, it's two, and watch this. This is the worst one. Three, and he was almost totally down. Yikes, right? This is not a good day for Joe Biden, no doubt about it. These optics matter. And he looked terrible. By the way, it looked like he might have had a little bit of a limp at the end, possibly a bruise or something like that. Sharp salute, I'll give him that. Is he limping or is he trying that fake jog all over again? I'm not sure. But the president went down today. And it's very interesting that the mainstream media barely paid any attention to it. They would go hog wild anytime a Republican made any kind of faux pas or clumsiness. I said this was going to happen. I didn't want it to happen, but Joe took a minor trip last month on February 9th, actually, and I put it all together. And I remember that ad when Joe was biking and running and all that stuff. And I thought, too much, too fast, and slow down from February 9th. When you're the man, everybody's looking and watching. And I've noticed something about you. And actually, from the heart, sir, this is sincere. It concerns me. You're taking those stairs a little bit too fast. This whole running thing, this whole trying to convince everybody that you're a man of vitality. I've seen you run down ramps, run on stage, run off stage. It's going to catch up with you. And we're starting to see it. Take it easy. Okay? Fair enough. He's 78. Okay? Shouldn't be running. My advice to President Biden, please, Mr. President, walk, don't run. Well, he didn't take my advice. President Trump watches this show, but I guess not President Biden.
Han tog inte Greg Kellys råd och slutade springa. Forrest Gump, he was running. Ja. Right. Ja. Nej, men det är ju som så här naturligtvis, Ingrid, att de vill ju då projicera den bilden av Biden som väldigt vital. De är ju medvetna om problemet med att han är nästan 80 år gammal, vad det ger för intryck. Men det är ju det att han reder inte riktigt ute. Och jag menar, att hans fysik inte är på topp när han är 80 år, det är väl en sak. Men det som är betydligt allvarligare, det är ju att vi inte riktigt har koll på hans kognitiva status.
Nej, det är naturligtvis väldigt mycket allvarligare. Men det är ju också så, som Greg Kelly säger, det är optiken. Ja. Alltså att världens mäktigaste man snubblar 3 gånger i trappan upp till Air Force One. Det gör ju det hela ännu värre på något sätt. Att han ska upp i detta presidentens flygplan. Och förstår du, det här går ju över hela världen. Och det är redan så att han och hans utrikesminister har retat upp både Ryssland och Kina. Ja. Och det att de får möjligheten att hånskratta åt USA. Mm. Alltså, vi gillar ju inte honom och vi tycker aldrig han skulle suttit där. Men det är faktiskt ännu värre om Ryssland och Kina inte har någon som helst respekt för honom. Det var en av anledningarna till att vi ville att han inte skulle bli president. Men vad kommer det att leda till rent geopolitiskt?
Mm. Vi såg ju ett klipp med Tim Pool här tidigare idag där han benade lite i det här. Det var ju ett diplomatmöte med väldigt höga diplomater uppe i Alaska nyligen mellan då USA och Kina, och det var väldigt hårda ord som utbyttes där, alltså, och Kina visar väldigt tydligt att de ser USA med den nuvarande regimen som svagt.
Ja. Precis. Kina satt och läxade upp utrikesministern Anthony Blinken, som ju också är en katastrof. Och jag tror att han blev helt tagen på sängen. Han hade aldrig trott att kineserna skulle mopsa sig så. För när han då säger någonting om att ja, vi är oroliga för Kina och ni respekterar inte mänskliga rättigheter, så bara fyrar den här kinesen av. Ska ni säga, ni har Black Lives Matter och ni respekterar minsann inte allas mänskliga rättigheter. Och han bara fortsätter i flera minuter. Det bådar inte gott.
Nej, det gör det verkligen inte. Och liksom, man kan garva åt att Snubbeljoe nästan drattar på ändan här i trappan. Det var det Tim Pool som sa det också. Det läskiga är att han ramlar ju nästan ner för trappan.
Ja,
alltså.
Precis. Det han är ett ögonblick ifrån och bara...
Ja, ja.
Och då hade han kunnat dö.
Och som sagt, optiken för Jösse namn, där ligger han med gumpen i vädret. Liksom.
Och du har väl sett, alltså Gerald Ford gjorde ju det när han skulle gå ner från trappan till Air Force One, och så håller han, du vet, handen bakom sin fru, och så har det regnat, jag tror hon har ett paraply, och de sista 3-4 stegen så, så åker han och sätter sig på rumpan. Han blev aldrig fri från det, Maria. Den dåliga optiken följde honom genom hela hans presidentperiod, och han satt med bara en. Jag tror att det var en av anledningarna att han inte blev omvald.
Ja, till, vad heter han? Biden har ju redan från början sagt att han tänker inte ställa upp en andra period. Men det är ju mycket med det här som är... Ska vi, innan vi liksom bryter ihop det tag, ska vi se en lite rolig meme för att pigga upp oss apropå det här?
Ja, precis. Får jag bara säga att Vita husets kommentar... Alltså, mainstream-medierna har ju nästan inte nämnt det, men någon gjorde det lite så här. Då gick Vita huset ut och sa att det var vinden. Men Donald Trump Jr., han vet vad som egentligen hände.
Det är ganska roligt. Four! Ja.
Ja. Alltså, man måste ju få skratta åt det, för att det är så, ja, det är så pinsamt och bedrövligt.
Ja, men som sagt, det kan få allvarliga konsekvenser på lite sikt ju, att han är så skröplig. Och jag menar, han har ju själv redan refererat till Kamala Harris som president.
Ja, flera gånger.
Ja. Och hon pratar om The Harris Administration, och hon pratat om och sådär. Va? Så att det, och Tim Pool tog också upp det i sitt klipp, att när Nancy Pelosi började rodda i det här med då 25:e tillägget, heter det väl, att man ska kunna avsätta presidenten om han är psykiskt instabil och sådär, hon började dra i det, så var ju alla sådär, hej, är det Trump då som du tänker avsätta? Och det sa hon ju redan då, att nej, det handlar inte om Trump.
Ja, precis. Och det är ju väldigt, väldigt obehagligt. Och ni måste ju förstå att anledningen till att de valde Biden istället för Harris, men det var ju det att Harris hade ju, det var ju ingen som gillade henne, så hon åkte ju ur den här presidentomgången mycket tidigt som en av de första. Och då fick de för sig att ja, men Biden, han är ändå, han är ihopkopplad med Barack Obama, folk gillar honom, ja, men han är lite snurrig i huvudet, ja, men vi sätter honom i en bunker och så behöver han inte liksom, utan vi, för vi vet ju att vi har medierna på vår sida. Sen fick de ju honom att delta i 2 debatter, och vad de pumpade i honom då, det är ju frågan, för att där framstod han ju som nästan normal.
Det ville ju Trump veta, han ville ju drogtesta Biden eller kolla om han var dopad på något sätt, men men det gick de inte med på. De gick inte heller med på, alltså, såna här, vad heter det, kognitiva tester att han skulle och så. Så att nej, men det är en intressant grej med detta är ju att bland de som är mest förbannade över det här att det blev Biden, det är ju Bernie Sanders supportrar.
Ja.
Så de förenas ju med Trumparna i det här, alltså mot Biden, därför att de menar på att liksom det var fusk och båg och sådär, att Joe Biden lurade Bernie Sanders på hans kandidatur och olika saker. Så de är minst lika aktiva på Twitter och på andra ställen och alltså mot Biden och liksom att lägga fram bevis för att han är senil och sådana här saker.
Och sen är det ju det här också att då så valde, när det var ju Joe Biden som skulle välja sin vicepresident, ja, det var inte han som gjorde det, utan någon gjorde det åt honom och sa att nu skulle du ta Kamala Harris, som hade varit väldigt oförskämd mot Biden i debatterna inför vem som skulle bli presidentkandidaten. Men då var det helt glömt, de var best buddies och det där. Och jag tänker att det är för att de ville... Det gick inte att få den första kvinnliga presidenten med Hillary Clinton. Det gick inte att i ett val. Så nu smyger vi in henne istället. De vet att Joe Biden, han kommer ju inte ens att klara 4 år. Men de vill gärna att han ska klara 2 år. För då kan Kamala Harris ställa upp i ytterligare 2 presidentval om han har tagit sig över 2-årsspärren. Nu kommer ju inte det att hända att hon skulle bli omvald, aldrig i livet.
Är det inte så här också, Ingrid, att Kamala Harris anses vara väldigt långt till vänster med amerikanska mått mätt, och de amerikanska väljarna gillar inte det så mycket. Det kan finnas de som gillar att hon är kvinna, hon är person of color och allt det här, va? Men vänsterpolitik, det var väl lite därför det inte flög med Sanders, du vet.
Jag är inte så säker på det, för att det demokratiska partiet har ju gått väldigt långt vänsterut, och de här AOC och de här märkliga liksom kvinnliga vänsterdårarna de har. Så att jag tror inte det är det, utan jag tror mer det är att de vill inte, alltså Bernie Sanders är för uttalat vänster. De här kvinnorna kan vara med, ja, de vill inte, för de är persons of color och de kämpar för sitt liksom. Men att en vit man som är nästan kommunist. Men jag tror att det demokratiska partiet är, de är ungefär som vänsterpartiet i Sverige.
Mm. Jag bara tänker att varför, för det är ju så här också med Hillary Clinton, anledningen till att hon inte lyckades var ju att folk även på vänstersidan eller på den demokratiska, folk gillar inte henne helt enkelt. Ingen gillar henne typ.
Nej, för hon är en hemsk människa.
Ja, och det är ganska uppenbart. Alltså, hon har varit illa omtyckt ända sedan hennes man var president. Folk har väldigt lite sympati för henne överhuvudtaget. Och man måste liksom vara lite mer... Man måste ha... Jag menar, om Joe Biden kan man ju ändå säga att han kan i stundtals framstå som en lite mysig farfar. Sådär. En pedofil farfar visserligen, men ändå. du vet. Medan Hillary Clinton, allting med hela hennes utstrålning och sätt... förmedla arrogans. Ja. Och det är, amerikanerna gillar inte det. Vem gillar det för den delen?
Nej, och att, hela liksom Clinton body count och det här med hur många människor som har kritiserat makarna Clinton som av mystiska omständigheter har dött. Men det är också så att det här med mainstream medierna som inte i princip har noterat det här fatala fallet i flygplanstrappan, så säger mina frågor så här, att det finns alltså företag idag, medieföretag, som för en påse pengar dödar nyheter. Det spelar ingen roll om det är Joe Biden som snubblar, om det är en kemattack. Novaya Gazeta var utsatta för någon kemattack, det har de inte skrivit om. Saudiska bögmord i London. Det spelar ingen roll, så länge du kan betala så finns det tidningar, tydligen i princip alla mainstream-tidningar, som säger okej, vi tar pengarna, vi skriver inget.
Det är ju alldeles fruktansvärt. Om jag har i och för sig ingen anledning att betvivla fåglarna, men är det så som du sa när vi pratade innan idag, att då finns det ju ingenting kvar av vår yrkeskår och liksom yrkesstolthet om det är så här korrupt. Mm. Alltså korrupt på den nivån. Det är ju en sak att de inte skriver om saker därför att de inte vill eller tycker, inbillar sig att det är inte relevant och det är lite taskigt. Och du vet, alltså att de ljuger för sig själva. Men alltså
att det är korruption, pengar.
Ja, korruption på den nivån är ganska svår att tugga i sig. Du, något mer om detta innan vi går vidare till EU-lånen som ska skuldsätta alla svenskar för evigheter framöver?
Nej, jag kan bara säga att det ligger en länk till där en amerikansk federal domare har kommit ut med en bok där han säger att nästan alla medier är demokratiska pamfletter och varnar för detta och att det kan bli slutet för demokratin som vi känner den. Den som vill läsa om det finner länken i videons beskrivning.
Nu är det ju som så här att i veckan här så ska det röstas i Sveriges riksdag om ett, vad kallar de det, krispaket eller coronapaket.
Coronafonden. Det är alltså på onsdag och det är väldigt, väldigt obehagligt. Alltså det här kommer att skuldsätta generationer av svenskar, åtminstone fram till 2058. Där, då kommer jag vara 98 år, Maria. För givetvis lever jag fortfarande.
Ja, självklart. Det gör vi givetvis. Det totala, det här EUs 7-åriga finansieringspaket omfattar in alles 18 500 miljarder kronor. Av dessa pengar så ska Sverige betala hur mycket då?
Nej, det kommer jag inte ihåg. 150 miljarder eller någonting.
Ja. Och då kan, för det första så är det ju så här att det är bara bullshit att det här skulle ha någonting med corona att göra.
Ja.
Det handlar om är att man vill rädda eurosamarbetet.
Mm. Som man gäller... Sverige inte är med i.
Så varför vi ska betala för detta. Och sen är det som vanligt så att det finns ett antal EU-länder som missköter sin ekonomi på olika sätt. Och det var ju även så när eurosamarbetet startade att det fanns vissa länder, till exempel Grekland, som ljög om sin ekonomi för att få komma med i det här samarbetet. Och de har fortsatt, det är ju ett antal sydeuropeiska länder som fortsatt är väldigt vårdslösa med sina pengar. Och detta är då själva grunden till liksom att de är i ekonomiska bryderier och att EU, det här eurosamarbetet, är i gungning. Så att det här med coronan, det är bara en förevändning.
Ja,
för nu kunde de sätta in stöten och rädda euron.
Mm. Och varför svenska partier i riksdagen kan tänka sig att rösta för detta, att det är som att säga till Spara, nej, nu har din syster Slösa gjort av med alla sina pengar, så nu ska du ge henne dina pengar, eller åtminstone hälften av dina pengar. Det går så totalt emot all logik och allt förnuft. Och det finns bara två partier som tänker rösta nej på onsdag, och det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Mm. Men vänta nu, Moderaterna och Kristdemokraterna, de vill ju inte ha bidrag. De tycker att folk ska klara sig själva. Så de kommer att lägga ner sina röster, Maria. De kan inte rösta ja, för det går emot deras principer. Men de vågar inte rösta nej, för de är rädda för Angela Merkel och Emmanuel Macron och alla de andra i EU.
En som är fullständigt rasande över detta är ju vår nye favor, ny gamle favor, han har varit favor ett tag, Charlie Weimers. Han är ju faktiskt för detta kristdemokrat, numera SD, och sitter nere i Bryssel. Han skriver på Goda samhället: Moderaterna kan och vill men saknar mod, och han var till och med så pass upprörd att han tog till bibelord på Twitter för att trycka till Moderaterna. Han menar på att det här är liksom ett svek utan like mot svenska folket.
Ja, han har skrivit en väldigt lång men väldigt läsvärd artikel, och det är helt galet. Och MUF har gått ut och vädjat till Moderaterna, alltså deras ungdomsförbund, att rösta nej. KDU vädjar till KD att rösta nej. Och givetvis så tycker Gustav Kasselstrand att detta är helt åt skogen. Vi ska se ett litet klipp med honom.
Återbetalningen av lånen inleds 2028. Och sen ska återbetalningen ske varje år ända fram till 2058. Alltså i 30 års tid. Och det är med ränta. Ni kan ju föreställa er hur stor räntan blir på ett lån på 7500 miljarder kronor. Även om EU har sett till att förhandla så låg ränta som möjligt, så är det bara att göra enkel multiplikation. Sätt 1 eller 2% på 7500 miljarder kronor, så ser ni att svenskarna och övriga europeiska folk blir ränteslavar till det internationella storkapitalet. Så det internationella storkapitalet har givetvis mycket stora intressen i att bevilja det här lånet till Europeiska unionen. Europeiska unionen har ett mycket stort intresse i att ta det här lånet eftersom man stärker sin egen makt. Men vad har Sverige för intresse att skuldsätta sitt eget folk för framtida generationer?
Mm. Nu nämner Gustav en annan siffra här. Hur många miljarder det har att göra med lite grann hur man räknar. Det är lite som vanligt när det gäller EU, så är det medvetet snårigt upplagt för att man inte riktigt ska fatta det. Men det handlar om helt, som Gustav säger, det handlar om helt enorma belopp, och det handlar också om lån med ränta.
Ja, precis.
Som kommer att göra det ännu dyrare. Och som sagt, som vi sa för en stund sedan, det är i grund och botten anledningen till att hela den här fonden har upprättats. Det är att vissa länder har misskött sin ekonomi, och de vill att deras medborgare ska kunna gå i pension när de är i 55, 60.
I Grekland har de en pensionsålder på 55. Italien har börjat ge vissa medborgare medborgarlön. Och det är de länderna som har absolut sämst statsekonomi. Därför att jag tror att det är så att deras enda möjlighet, de här regeringarna, att sitta kvar, det är att hela tiden ösa ut pengar. Medan vi svenskar som då arbetar, sliter, betalar skatt. Och en sak kan man ju ändå säga om alla svenska regeringar, det är ju att de brukar hålla väldigt hårt i budgeten och se till att vi inte hamnar i, så det skulle aldrig hända typ i Sverige, att vi skulle hamna i en grekisk eller spansk situation. Då är det våra medborgare, våra redan hårt arbetande, hårt skattebetalande människor som ska finansiera. Vi har fått veta att vi får nog jobba till 70 år i alla fall. För annars räcker inte pensionerna till. Medan grekerna ska få pensionera sig vid 55 år. Och vi ska bekosta det. Hur är det möjligt att Moderaterna och Kristdemokraterna kan gå med på detta?
Nej, alltså Caroline Dahlman skriver i Bulletin, som ju fortfarande existerar än så länge, varför fräser inte fler emot coronafonden? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Var är protesterna, undrar Caroline Dahlman? Jag vet inte.
Nej, men det är likadant här. Alltså, mainstream-medierna gör ju inte det till en fråga. Jag menar, alltså, om Sveriges Television hade tagit upp det och de hade frågat Löfven om detta i de här 30 minuterna. Om du vet, Agenda hade haft en debatt om det här. Men nej, det är ju bara de där ytterkantspartierna som vill rösta emot. Det är klart att det är bra när alla de andra är överens. Men Christian Sonesson i Staffanstorp, vår favoritkandidat till ny moderat ledare.
Verkligen.
Han skrev idag på Facebook, tror jag det var, Moderaterna och gärna fler partier borde rösta nej till att gå in med hisnande 150 miljarder svenska skattekronor i form av lån och bidrag till EUs återhämtningsfond. Förutom att det är dåligt förhandlat av regeringen Löfven, så behöver vi inte ett större EU utan snarare ett mindre. EU och dess medlemsländer måste själva reformera sig och faktiskt ta itu med sina ekonomiska problem. Att ösa in mer resurser i organisationer som redan är ineffektiva är sällan en bra metod.
Det är så hemskt, Ingrid, att opinionsbildningen kring detta inte har varit mer liksom livlig. Jag menar, Sverigedemokraterna ämnar ju att rösta emot. De har väl skrivit någon debattartikel och så här, men varför har de inte ställt till mer liv om detta? Eller Vänsterpartiet för den delen?
När medierna vägrar ta i det. De har kanske fått in en debattartikel och sen inte mer. Alltså när båda blocken, så att säga, förutom ytterkantspartierna, är överens, då sitter medierna still i båten. Cirkulera, här finns ingenting att se. White again.
Och sen är det också det här, som sagt var, att det är lite snårigt och lite svårt att begripa. Vad handlar det här om? Det som vår vän Rasmus Paludan sa när vi pratade med honom om hur det kom sig att britterna lyckades med Brexit, alltså få ett ja till Brexit. Och då sa ju Rasmus det, att ja, men det var ju för att Nigel Farage och livsidan lyckades göra det så otroligt enkelt.
Ja.
Vad är bra och dåligt för Storbritannien? De lyckades koka ner frågan bara till det. Vad är det bästa för Storbritannien?
Ja.
Och folk är inte riktigt förmögna att ta till sig, du vet, man har mycket att göra i livet och det är liksom sätta sig in i så här. Och EU är alltid, jag är allergisk mot EU i grund och botten, allting som har med det att göra. Kom ihåg när jag gick på journalisthögskolan, det var liksom en del av utbildningen som bara handlade om EU, juridik och kunskap om EU. Vad tråkigt det var. Ja. Man ville bara gå och kräkas och dö någonstans. Alltså. Och det var nätt och jämnt att jag klarade mig igenom den tempan. Ja. Just därför att det är så abstrakt, du vet. Och
absolut, jag förstår det. Och det är också därför så många journalister struntar i det. Men om det nu hade varit så att Moderaterna till exempel hade sagt nej till detta, då hade journalisterna tyckt att det var rimligt att intervjua Kristersson om det. Men eftersom det bara är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, ytterkantspartierna, så blir det ingen fråga, för så länge alla de andra är överens, ja men då är det ju bra.
Caroline Dahlman konstaterar ju då i sin artikel att Kristersson skrev i somras att han inte ville störta hela EU-samarbetet in i en djup kris. Moderaterna skrev i ett yttrande till finansutskottets beslut att den slutgiltiga överenskommelsen blivit godtagbar. Argumentationen känns mesig, konstaterar hon. Ja, det
är väl
kan
det
minsta
man kan säga.
Ja, hon tycker att de borde lyssna till sitt ungdomsförbund och de som ska betala. Risken från EU-kris finns. Men jag skulle säga att krisen är ännu värre om haltande ekonomier hålls under armarna med kravlösa bidrag från oss som sparat och gnetat, offrat och skött oss.
Exakt. Och man kan också bara ställa den här frågan som en sista grej här, att betyder det att Sverige inte kan gå ur EU? Är vi nu liksom uppsydda ända till 2058 på grund av de här lånen, eller?
Så kan det mycket väl vara. Den aspekten har inte ens slagit mig, men så kan
nej,
det ju slå
mig alldeles precis nu.
Mm. Nu har vi sytt upp oss på det här. Så nu... Ja, britterna visste vad de gjorde när de gick ur i tid. Ja. Du, om man tycker att det här var ett bra och trevligt program och vill stötta och hjälpa dig och mig i vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete, hur gör man då?
Då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankgironummer och donorboxen. Bli mycket gärna med månadsgivare, då blir vi så glada. Och vill man lägga lite mindre belopp så använder man sig av medialink.
Mm, gör det och stötta våra annonsörer på sidan. På fredag är vi förhoppningsvis tillbaka på YouTube.
Ja, det är tanken i alla fall.
Ja, det är tanken om vi inte blir avstängda igen. Så att ni får ha en underbart, trevlig, bra och förhoppningsvis solig vecka fram till på fredag då vi ses igen.
Och Gud välsigne.
Hej då.